gott att se alla som är här. Jag ser inte riktigt alla för jag har lite motljus och så behöver jag egentligen glasögon. Men jag ser att ni är många. Jag heter Eva-Marie Hultberg, eller jätteofta Ea, och är en av pastorerna här och ska få predika en liten stund nu. Jag hoppas att du har lyssnat noga på Anna-Klara, för hon har sagt egentligen själva essensen är det jag ska säga. Så nu blir det repetition och på lite fler minuter. Det är nämligen så att idag när vi inleder den här höstterminens liksom första stora gudstjänsttema, predikotema, så vill jag börja med en fråga. Vi kommer ställa ett antal frågor genom de här veckorna. Men den första är, vem är din nästa? Om man är van vid kyrkspråk och liksom kan bibelberättelserna noga så vet man kanske ganska direkt vad det här ordet nästa är för någonting. Och kanske också vilket sammanhang som det särskilt nämns. Och det har ju Anna-Klara redan citerat för oss. Men låt oss bara säga något om vad det är för ett ord. Min nästa. Nästa vadå? Vi hörde ju om den arabiska översättningen där det står ett annat ord. Jag hoppas du kommer ihåg det. Men i vår svenska bibel när det står om vår nästa, liksom motsvarigheten då i den arabiska och också i många engelska översättningar, det är ordet granne. Alltså personen intill. Den du har bredvid dig. Nästa person. Och det där kan ju vara väldigt fysiskt och väldigt konkret. De flesta här inne har just nu till exempel en bänkgranne. Det är ju nästa person i bänken. Och förmodligen har du, eller de flesta, om man inte bor väldigt ensligt, så har man ju någon granne på gatan eller i trappuppgången. Det är liksom nästa person på gatan, nästa person i trappuppgången. Andra människor som du möter i en given miljö är också din nästa. I klassen, i affären, i ditt arbetslag kanske, i vänkretsen, när du gör någon fritidsaktivitet, i närheten. Och Bibeln talar också om att din nästa, den talar tydligt om det, det kan vara någon som du egentligen bara råkar stöta på. I ett givet ögonblick. Så här är alldeles första minuterna av det här predikotemat då. Vem är din nästa? Fundera på det några sekunder. Se vad det dyker upp för ett ansikte eller namn. Den personen som dök upp nu, eller de personerna, ska du älska. Hur man gör det och hur Jesus tänkte att vi ska göra det, det ska det här temat handla om. Kom ihåg vem eller vilka du tänkte på nu och bär dem särskilt genom det här temat. Och lägg också märke till om det är så att kanske du blir påmind om fler människor under de här veckorna. Och vilka de i så fall är. Men låt oss nu gå till bibelordet, det som Anna-Klara citerade. Och där det här finns återgivet. Vi hittar det både i Matteus, Markus och Lukas. Men vi ska idag läsa från Matteus. Och det är kapitel 22. Och det är verserna 34-40. Det står så här. När fariseerna fick höra hur han, alltså Jesus, hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, alltså Jesus svarade farisén. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Jag läser från att Jesus svarar en gång till. Det här är Jesus svar. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Det här finns i ett sammanhang där vi har ju två olika grupper. Det här är liksom grupper, partier, liksom ledargrupper, fariser och sadduker, som på olika sätt försöker testa Jesus, sätta honom på prov, få honom att göra bort sig, kanske bli svarslös. Och i vers 15 lite tidigare, då har vi läst att fariserna gick bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sa. Och så kom det mycket riktigt en knivig fråga. Och i vers 23 kommer en annan grupp, saddukeerna, fram och vill dryfta luriga teologiska frågor. Och Jesus verkar klara ut det också. Och så kommer vi till det vi just nu har läst. När fariserna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de. Och för att sätta honom på prov så frågar de honom om vad som är det första budet. Jesus ger oss det här budet. Du ska älska Herren Gud och din nästa som dig själv. Det som kyrkan har kommit att kalla för det dubbla kärleksbudet. Det är det första, står det, och det största budet. Vi ska älska Herren Gud. Och sen kommer ett bud till av samma slag, att älska vår nästa. Det första och största budet, att älska Gud, kan man ju på ett sätt tänka är enklare. Han är ju underbar, än att älska vår nästa. Gud är också lite längre bort kanske, än den där nästan som är alldeles intill. Men det är allt annat än enkelt, för det står hur vi ska älska Gud. Av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd. Och läser vi den här berättelsen i Markus står det också av hela vår kraft. Hjärtat beskrivs ju ibland som personlighetens liksom centrum. Det är bilden för det. Att älska Gud med hela vår personlighet, med hela vår person. Ur djupet av själva centrum av vår person. Helhjärtat, för att ta ett kanske mer vardagligt ord. Och Bibeln har många exempel på vad den här kärleken till Gud gör med oss och hur starkt den kan uttryckas. Att själen blir starkt berörd, att känslorna är med, att vi gråter, att vi dansar, att vi jublar. Vi ska älska Gud av hela vår själ. Och så kan man tydligen älska Jesus med förståndet, med beslutsamheten, med erfarenheten, med kunskapen om honom och livet. Och så med all vår kraft, vårt driv, vår önskan att förändra, att föra saker framåt. Det där som är liksom kraftfullt på något sätt i våra liv. Allt det här andas ju sammantaget. Älska Gud med hela dig. Före allting annat, mer än allting annat. Med alla aspekter av vår person. Från djupet av vårt hjärta, så mycket det går, så brett det går, utan förbehåll, hela tiden, först och sist, som utgångspunkt och grund. Det är inte ett enkelt kärleksbud. Och som utflöde av det då också att älska vår nästa, ett andra bud av samma slag som det första. De här veckorna vill vi stanna just inför det här andra. Och vi har kallat det här temat det enkla kärleksbudet, till skillnad från det dubbla då. Vi tar liksom bara hälften. Och så lite ironiskt då. Det enkla är det ju inte. Det är ju det svåra. Det är enkelt att förstå. De här orden kan många här inne förstå. Och också kunna utantill. Och ändå svårt att leva efter. De här frågorna vill vi dröja inför. Hur blir kärleken någonting som märks mer och som liksom allt mer förändrar den här staden. Och vem är egentligen min nästa? Vilka människor är det jag omger mig med och ser? Och vad är det ens att älska? Hur kan vi göra det så som Jesus gav exempel på? Vem tänker han är vår nästa? Och när vi liksom allt det där klart för oss, har vi tid? När vi läser den här lilla texten som vi just har läst så är det ju risk att man förminskar vad det står. Vi har som sagt hört det om vi har hört mycket från en talarstol eller vi har läst mycket själva. Och ordet kärlek, ordet älska, det kan liksom nästan bli urvattnat. Det är någon mening belastat. Och det kan kännas som någonting snällt. Något som mest är ett tillval eller för den som liksom inte orkar med de riktiga utmaningarna. Men Jesus säger att det här är det största budet. Det första budet. Och att allt annat vilar på det här. Att allt annat bygger på det här. Det är liksom själva koncentratet av vad det är han ber oss att göra. Och vad det är för väg vi börjar gå när vi följer honom. Kanske är det så här att det är lätt att tänka så här, ja men kärlek och liksom att vara snäll och bry sig om folk och våra relationer, det är liksom här på ena sidan eller det ena vågskålen. Och sen det där med liksom buden och lagen och de tuffa utmaningarna och det är liksom lite här på andra sidan. Och så gör vi det till två olika saker. Kanske till och med gör det till motsatser ibland. Och det kanske är så att lite beroende på hur vi är som personer så har vi lättare för det ena eller lättare för det andra. Eller tycker det är olika viktigt. Men de står ju inte på varsin sida. För i den här texten så kan vi se att kärleken är ett bud. Och att lagen har med relationer att göra. Det hör ihop. Det är inte enkelt, för det finns inget enkelt kärleksbud. Det är inte bara för vissa mjukisar. Det är inte långt ner på listan när vi har klarat de tuffa utmaningarna. Det här budet kommer först, det är störst, det gäller för alla. Och det kommer alltid helt överskugga allting annat. Och kärleken som liksom källa till det vi gör och som drivkraft i det vi gör kommer alltid vara helt avgörande för hur frukten blir. Och att älska är uppenbarligen, eftersom det är det största och första budet, inte frivilligt. Vad tråkig jag är. Det är inte frivilligt, det är ett bud. Så här ska ni göra om ni vill följa mig, säger Jesus. Det är inte ett bland många. Det är ett bud. Som kommer först och som är störst. Därför vill vi ägna ett antal veckor åt. Vad är det egentligen Jesus säger? Vad betyder det här för oss som enskilda och för oss som församling? När församlingsledningen under våren har sökt Gud och samtalat tillsammans om vad, liksom, vad ser vi för väg framåt? Hur kan vi ännu tydligare liksom få leva ut den här längtan att få nå allt fler med Guds rike och med Jesus. Hur kan vi få betyda mer för allt fler? Så har vi upplevt tydligt hur Gud utmanar oss och pekar just på den här frågan. Vem är vår nästa? Hur finns vi för behövande i vår närhet, i vår stad? Var rör sig Jesus någonstans? För det verkar nämligen som när man läser Bibeln att han söker sig särskilt till den som kanske befann sig lite vid sidan om. Som har stora behov och som andra inte såg eller ville bry sig om. Och det här handlar både om oss som individer. Vilka vi har runt omkring oss, liksom ni vet, i det här everyday life. och hur vi som stor församling kan sträcka oss ut i vår stad ännu tydligare. När jag hör såna här storartade berättelser om vad andra församlingar gör, som stora diakonala projekt, hjälteinsatser, det står om det i tidningarna, så kan man ju längta efter. Det där skulle vi också göra. Tänk om vi kunde få göra något sånt. Jag tror att Gud gärna skulle anförtro oss stora utmaningar och få göra skillnad på bred front. Men jag tror att han också precis idag, nu, säger till mig och säger till många här inne och säger till oss som församling: var först trogna i det som jag har lagt i era händer. Det som jag har ställt framför era ögon. Det som ni just nu skulle kunna verka i. Det som är nära till hands. Börja där och se det växa. Och bli många som bidrar i det. Vi har ingen aning om vad i så fall skulle ske, tänker jag. En av frågorna som vi kommer ställa lite längre fram, det är: varför är det så svårt? Jag ska berätta en anledning till att det är så svårt. Och nu kommer en sån här berättelse, det är ingen, liksom, det är ingen stolthet i den här berättelsen. Och den är heller inte så dramatisk, men i alla fall. Förra hösten, en av de där veckorna när det var dags att kunna ge en matkasse till Mathjälpen. I vår församling finns vi med liksom, och pratar om Mathjälpen, som är tillsammans med några andra kyrkor, att vi delar ut mat till de som inte har det de behöver. Så en gång i månaden så kan man komma hit med sin matkasse och handla till det här. Och det var dags för det just den där veckan. Jag gladde mig över två saker. Jag kom ihåg det och jag fick det gjort. Det hör ju väldigt nära ihop. Men jag både kom ihåg det och faktiskt fick det gjort. Och ställde liksom rätt nöjd min matkasse i bagaget. Och var redo att lämna den nästa söndag. Just den söndagen, det var faktiskt för första gången i mitt yrkesverksamma liv, så försov jag mig något så fruktansvärt. Jag vaknade 20 minuter innan jag skulle möta en massa folk här. Men jag var faktiskt här i tid. Utan frukost och så, men i alla fall. Men matkassen glömde jag givetvis av. Den stod kvar i bagaget. Det tog nog liksom ett par veckor innan jag nästa gång hade anledning att öppna just det där bagaget. Och jag har fortfarande, och det här är ju snart ett år sedan, och kommer nog ha en sorts så här symbolisk men väldigt sorglig bild på näthinnan över den där bortglömda matkassen. Det var ju en minimal insats för en nästa, men jag glömde av den. För någon annan människa så skulle det kunna betyda ganska mycket. Men för mig var det tydligen helt obetydligt. Den glömdes bort på grund av försovning, kan man skylla på. Men också 1000 göromål och andra matkassar som var till mig själv. Jag har aldrig glömt någon egen matkasse i bilen. Det är dyrbart, eller hur? Jag vill tro att jag kan bättre. Och framförallt så vill jag hålla fast vid att jag vill bättre. Jag vill vara med i det vi kan göra nu som Gud har lagt i våra händer. Som han har talat till människor om. Vi ska vara med och matkasse för matkasse avhjälpa nöden i vår stad. Och betjäna vår nästa. Det är inte mer romantiskt än så. Men det är eländigt att märka. Jag glömde bort den. Den blev ståendes. Det var tydligen inte viktigt. Jag älskar tanken på att Gud vänder sitt ansikte till mig. Att få leva liksom mitt liv ständigt i hans uppmärksamhet. I hans blick. I hans omsorg, hur han följer mig, hur han gläder sig över mig i kärlek, står det i Bibeln, det är ju starkt. Hur han så mycket värnar mig och ser på mig. Men jag kan ju också uppleva hur han faktiskt i den här tiden vänder sitt ansikte till mig och kanske till hela vår församling och undrar, hur är det med den där kärleken till nästan? För vet du vad, säger han till mig. Mitt ansikte är också vänt åt en massa andra håll. Vad tänker du göra med den här kärleken som du upplever i min blick? Tror jag att Jesus frågar. Och kanske undrar han om vi tillsammans med honom skulle liksom vilja vända vår uppmärksamhet åt något fler håll än oss själva. Och ibland har vi så svårt att hålla isär det här. Att Gud älskar mig och så älskar han också alla de andra. Att Gud inte slutar bry sig om mig och vilja mig det allra bästa. Men att det räcker till och är till för att fler ska få se och höra och veta. Ibland blir vi ju jätteberörda av nöden. Och tänk, precis så är det för Jesus exakt hela tiden. Vi vaknar över en rubrik kanske, eller en skjutning kommer extra nära geografiskt, eller vi ser någon, vi går förbi någon, och just då liksom rörs våra hjärtan. Den där kärleken till nästan får näring. Så är det för Jesus hela tiden. Han ser, han gråter, och han vill det allra bästa, och hans ansikte är vänt till den här staden. Och frågan är om vi vill liksom följa med i hans blick. Jag ska få höra en sång alldeles strax. Ni kan få börja vandra upp, teamet. Som heter Kom, tror jag. Det är en inbjudan till oss var och en. Hur, precis det här, att han bryr sig så ofantligt mycket om oss. Och det är en bra påminnelse att de här sakerna liksom fladdrar inte åt helt olika håll. Du får verkligen komma till honom. Han har gjort allt för att du ska göra det. Men tänk om du skulle också orka lyssna till den här sången och tänka de här orden och tänka, just det, jag får komma precis som jag är. Han vill möta alla mina behov. Han är mig så nära, precis som de sjunger. Och just nu så sjunger de också den här sången, tänker jag, för alla de som inte är inom hörhåll. Som inte ens kanske har mat för dagen. Till dem skulle Jesus vilja att det också hörs en sång. Kom, jag har så mycket för alla er. När vi samlas i avslutningen av den här sommaren, den första tiden in i den här nya hösten, så vill vi stanna inför frågan, vem är min nästa? Älskar jag dem? Och hur märks det? Var rör sig Jesus någonstans? Vem är det han ser? Ser han och jag samma sak? Låt oss be. Herre, hjälp oss förstå hur mycket du bryr dig om varje enskild människa. Oss, mig, alla som kommer inom hörhåll för det du vill säga. Men också de som inte just nu får höra. Den som lider, den som inte har vad den behöver, den som inte liknar mig. Hjälp oss att öppna våra ögon och se alla de här som du älskar, som du också vill ska höra ditt kom. Hjälp oss att älska. Amen.